Podplay.
Det tyckte jag faktiskt var riktigt störigt. Ja, och det kanske är triggande för mig. Hon spelade utomjording från Venus i tredje klotet från solen. Kommer du ihåg den serien?
Alltså om jag gör.
Ja, den gick ändå dagligen. Ett fruktansvärt mord och liksom så brutalt typ. Alltså jag...
Och i vattnet fanns allt möjligt som man inte vill möta. Du vet, hajar, krokodiler, stingrockor. Ja, you name it helt enkelt. Hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Välkomna! Jag heter Karin André och du heter Anna Sandell. Utifall du har glömt.
Precis. Eller om det är din första gång här. Välkommen! Kanske lite extra till dig.
Verkligen! Gud vad trevligt. Vad roligt att du hittade hit i det starka 319 avsnittet tror jag.
Ja. Och alla ni som har varit med oss i 318 avsnitt, välkommen till det starkaste 319 avsnittet av någon podcast ni någonsin har.
Oh, gud.
Tror du det eller?
Det tror jag ändå. Eller jag vet inte vad du har att bjuda på.
Vi får väl se.
Vi får verkligen se. Hur mår du Anna?
Jag mår bra, tack. Jag mår väldigt bra. Hur mår du?
Jag mår ju lite rackigt kan man säga.
Ja, du har haft en otroligt intensiv helg.
En otrolig helg. Jag och Marcus flyttade ner alla sakerna förra helgen och nu i helgen åkte vi upp själva och hade en sån jävla Stockholmshelg typ. Vi hade ju fest i fredags som du förstås var på och sen så hade vi liksom en sån, alltså vi bara drog runt typ hela lördagen, du vet, var i Fredhäll där vi bodde innan och badade och typ köpte nya kläder och alltså så här, sen var vi ute och käkade, det var liksom bara en sån, vad vill vi göra nu typ? En sån...
Så härligt ju.
För det har man ju liksom aldrig typ. Och sen igår så var vi på Dinosaur Junior på Debaser. Och...
Kul!
Så det var liksom en sån jävla maxad helg och jag ska inte ljuga för det, Anna. Jag är alltså fruktansvärt bakfull ändå.
Ja, men det förstår jag och jag tycker jättesynd om dig, men you had it coming.
Ah, nej, alltså verkligen, nej, alltså jag jobbade för den här bakfyllan.
Ja, det är bra.
Nej, så det har verkligen varit...
Hinner du återhämta dig till nästa helg?
Ah, verkligen, verkligen precis. Nej, men och det var ju extremt liksom... Ja, men det var väldigt starkt typ. Det var liksom en känslomässigt intensiv helg med typ. Att jag liksom så, jag blev, för jag kände mig rörd och liksom berörd av att lämna Stockholm. Men det var som att det bara svämmade över en att man har så himla, man har ändå samlat på sig så himla många människor man tycker om typ. Och det är ju...
Ja, men det var underbart.
För jävla fint liksom. Ja, men nog om det. Det jag kan prata mer om. Vi kan prata mer om den här helgen i vårt Patreon avsnitt istället. Framöver.
Det kan vi göra. Om några veckor.
Exakt, precis. För det kan vi ju ändå säga att vi är ju igång nu på patreon.com/mordmotmord. Igår, eller ja, den här veckan har vi släppt det andra försnacksavsnittet som där vi bland annat kommer ge en liten uppdatering på ett gammalt fall.
Ja, som jag, det tyckte jag var så spännande.
Ja, eller hur? Där det har hänt nya saker. Så att om man vill stötta oss och få lite mer mord mot mord så kan man helt enkelt gå in på patreon.com/mordmotmord och bli medlem där. Visst?
Ja, det är så kul. Jag är väldigt glad att det är några som har hittat dit. Det känns väldigt mysigt.
Jag vet. Och där kommer vi kunna ha ett litet eget litet community med. Alltså det går att liksom ha konversationer om avsnitten direkt i Patreon. Alltså, och det känns också kul tycker jag.
Det känns väldigt kul.
Så come join us. Det blir härligt blir det. Men du Anna, ska vi bara get going?
Vi bara rullar igång.
Jag tycker det.
Absolut.
Anna, idag ska jag berätta för dig om ett fall som var ett tips.
Just
ett
det.
Tips av ingen mindre än vår kära producent Jonas.
Ja, jag är så sur fortfarande på att du hann först. Men jag tar det, jag tar det.
Men, och vad var det som gjorde, för att, precis, han skrev till oss båda och var så här.
Ja, det är ju bara för att du alltid är snabbare i chatten än jag, så du har han huggare snabbare än jag.
Men var det typ att du kände så här, det här skulle jag så himla gärna vilja göra, eller var det mer att du blev sur för att jag hann före i allmänhet?
Nej, jag ville gärna göra det, för det kändes som att det var toppen tips.
Ja, ja, men det var verkligen det. Det ska vi ge Jonas. Mm. Han, det känns skönt, Jonas förstår oss ändå.
Ja.
Mm, det är bra. Så att nu... nu börjar jag, helt enkelt.
Spännande.
Philip Edward Hartman föddes 1948 in i en stor familj i Ontario i Kanada. Av Rupert och Doris Hartmans 8 barn föddes han precis i mitten som nummer 4. Och det kom liksom att påverka honom på flera olika sätt. Delvis att han fick den typen av, du vet... Alltså det känns som att det finns olika typer av mellanbarn. Men en mellanbarns typ är ju en sån att man blir en riktig people pleaser, liksom.
Ja.
Att man är liksom så, man håller ihop det och kör på och typ klistrar ihop lite grann där det behövs och slätar över sådär. Och gör som man blir tillsagd. Och han blir verkligen så liksom. Men det gjorde också att han började söka uppmärksamhet och uppskattning utanför sitt hem, där det var svårt att få någon sådan, framförallt uppmärksamhet kanske. Och han kom att bli lite av en så klassens clown när han gick i skolan, helt enkelt. När Philip, eller Phil som han kommer att kallas, var 10 år flyttade familjen till USA och bosatte sig efter några flyttar på västkusten i LA-området. Phil var kreativt lagd på flera olika sätt och efter high school började han plugga konst på Santa Monica City College. Han hoppade dock av sin utbildning för att han fick en otrolig möjlighet. Han skulle bli roadie åt rockbandet Rockin' Foo. Och senare typ, så han är med och åker runt med dem på turné och sådär. Och sen så kommer han tillbaka efter några år och liksom går tillbaka till skolan. Och då pluggar han till att bli grafisk designer. Och sen så kommer han liksom kombinera den här musikvärlden som han har rört sig i med den grejen. För att han börjar designa, alltså designa för band. Och gjorde typ över 40 skivomslag för massa goa gamla rock- och countryband. Men för gemene man så är kanske hans största uppdragsgivare bandet Crosby, Stills & Nash. Som han gjorde både logga och liksom olika annonser för. Så det gick väldigt bra för Phil Hartman i början av 70-talet. Men det var något som saknades. Hans designarbete var liksom ensamt och kanske lite så... inbundet, och han behövde en outlet för sin liksom, den utåtriktade delen av hans personlighet, helt enkelt. Och han började gå och se olika improgrupper i LA, och en kväll när han såg sketch comedy gänget The Groundlings hoppade han upp på scen när de efterfrågade deltagare från publiken. Och Tracy Newman, en av dem som startade The Groundlings, sa senare att I never saw an audience member come up with that kind of excitement and energy. It was like a hurricane hit that stage. And I mean that in a good way. Så han blir så här, du vet, de i det här liksom, den här improgruppen är liksom så här, okej, han har verkligen någonting typ. Och han börjar då gå på olika workshops med The Groundlings för att han typ tycker att det är kul, men det är också typ tydligt att så här, humor, både skriven och improviserad, passar film. Och efter några år så börjar han spela och turnera med gruppen, och han är med och utvecklar den superpopulära och liksom, väldigt uppskattade karaktären Pee-wee Herman, spelad av Groundlings-kollegan Paul Rubens, som blir så här, det gjorts, du vet, får en egen serie, får massa filmer typ. Så det är så här en sån liksom stor liksom känd karaktär i typ amerikansk humor, kan man säga. Samtidigt som det här händer så händer förstås en massa annat i Phils liv. Han gifte sig först en gång 1970 med Gretchen Lewis. De skiljer sig 2 år senare. 1982 gifter han sig med Lisa Strain, och de skiljer sig efter 3 år. Och i båda relationerna finns bland annat, alltså det finns säkert många fler problem. Men de har ett problem gemensamt, och det är att Phil liksom har svårt att släppa in folk typ. Alltså han drar sig undan och har en förmåga att stänga ner känslomässigt, och typ när han kanske känner sig pressad så är det så här, det är typ så han reagerar. Som någon är sur på honom till exempel, så är det som att han bara zup, stänger ner.
Ja.
Och det här har man ju upplevt. Och det är ju super...
Det är jättejobbigt.
alltså det är enerverande för man blir mer och mer arg. Alltså det är ju, och det gör ju, ja, det blir inte bra helt enkelt. Lisa Strain sa senare till People att he would disappear emotionally. Phil's body would be there, but he'd be in his own world. That passivity made you crazy. And when I'd protest, he'd say, you're getting in the way of my career, and this is who I am, and what it's going to be like. Alltså, för jag tycker typ att det är så här, det här känns som ett, ja, men som ett väldigt, väldigt typiskt problem som finns i skitmånga relationer.
Alltså verkligen, verkligen.
Och hon beskriver liksom honom som att han var flera olika personer. Alltså den här konstnärliga, skapande människan, den här extroverta underhållaren och nästan en liksom så eremit typ. Hon såg det som att karaktärerna han spelade på scen var liksom både hans personlighet, alltså delar av hans personlighet, men också typ någon slags skydd typ.
Ja.
Ett år efter skilsmässan från Lisa och efter 11 år med The Groundlings får Phil sin stora chans. Det är 1986 och han får möjligheten att göra audition för Saturday Night Live. Det går jättebra och Phil blir snart en väldigt uppskattad ensemblemedlem på SNL för att han är typ, alltså en lagspelare, han är en sjukt good sport liksom. Han typ gör det som, du vet, det finns ingen diva i honom överhuvudtaget, utan han bara så här, gör det som behövs och typ det som blir bäst för scenen liksom. Och han är väldigt lätt att jobba med och han får smeknamnet The Glue eftersom han är den som håller ihop showen. Han är extremt omtyckt liksom, även utanför SNL, på, liksom, på humorscenen i både New York och LA i allmänhet. Han är snäll, han är trevlig, han är inte ett asshole, vilket ju är då anmärkningsvärt för en komiker. När han flyttar till New York för sitt nya jobb har han med sin nya tjej. Hon heter Bryn Omdahl, men hon föddes Vicky Jo Omdahl 1958 i Thief River Falls i Minnesota. Hon har två systrar och en bror och deras uppväxt är, alltså verkar varit en, det här är ju en sån sak som vi gillar att säga, som känns som att vi bara slänger oss med. Det är en vanlig amerikansk uppväxt. I en typ liten stad. Och Vicky Jo, eller Bryn då, som hon kommer att kallas senare också, som jag kommer kalla henne, hon hade svårt att hitta sig själv och typ vem hon skulle vara, och var nog en ganska så osäker och sökande person typ. Hon hoppade av high school för att gifta sig och skilde sig sen ganska kort därefter. Och om det var någonting som folk typ tyckte stod ut med Bryn, alltså någonting som hon fick uppmärksamhet för och typ uppskattning, så var det hennes utseende. Och det låter väl lite grann som att så här, det känns som att det var det hon fick lära sig, att det var det hon kunde bidra med i världen, om du tänker. Vilket ju är, ja, det fuckar ju med en människa liksom. Hon börjar jobba som modell, först i Minneapolis och sen flyttar hon till LA och blir då bikinimodell. Och samtidigt som hon är bikinimodell och modell i allmänhet så försöker hon liksom bli skådis, såklart, som alla andra i LA. Och hon hade då liksom bytt namn, först till Brindon och sen till Bryn. Och hon, det här var nog ingen så lätt tid för henne, alltså att flytta till LA och försöka både jobba som modell men samtidigt försöka liksom slå in dörrarna till skådespelarvärlden och försöka fortsätta då lista ut vem fan hon var typ. Och under den här perioden så har hon en hel del problem med både alkohol och droger. Och, men när hon träffar Phil, då är hon ren och nykter, tror jag, åtminstone ren, sen ett tag tillbaka liksom. Och hon drömde om en framgångsrik karriär och om kändiskap, och jag tänker att det säkert var typ lite spännande för henne att träffa Phil, som ändå hade kommit längre på sin karriärsresa in i showbiz än vad hon hade. De träffades på en blind date och blev snabbt kära. När Phil flyttade till New York då för SNL så följde hon som sagt med. De gifte sig 1987 och fick två barn. En pojke som heter Sean och en flicka som heter Birgen, vilket är roligt för att, alltså, jag lyssnade på en, jag hörde ett klipp från en gammal intervju med honom där han säger att så här, att Bryns släkt är svenska och norrmän. Så det är därför det är hon heter svensk. Birgen.
Okej.
Absolut. Och Phil försöker liksom initialt hjälpa Bryn att få roller. I hans intro till SNL sitter hon till och med bredvid honom, men blir tillsagd att inte titta in i kameran. Och till slut så ser man typ hennes bakhuvud. De hade vänner som var producenter och sådär. Men det ledde aldrig till något annat än en pytteliten, alltså typ pyttesmå roller för henne. Hon spelade utomjording från Venus i tredje klotet från solen. Kommer du ihåg den serien?
Alltså om jag gör.
Japp, den gick ändå dagligen.
Alltså helt sjukt.
Men det blir liksom aldrig något mer. Och samtidigt som hennes karriär stannar av och hon typ blir allt mer isolerad hemma med barnen, så går Phils karriär då. Alltså bara bättre och bättre. Och han jobbar allt mer. I SNL så gjorde han några roller som blev sjukt populära. Delvis egna som han hittat på. Men också ganska mycket imitationer. Han imiterade bland annat Frank Sinatra, Ronald Reagan och Michael Caine. Men hans mest kända och uppskattade imitation var Bill Clinton. Och han fick till och med praise för den av Bill himself. Han gjorde också återkommande roller i The Simpsons från 91. Hans stora karaktärer var Troy McClure. Jag vet inte om du minns de här Simpsons-karaktärerna.
Han var, alltså många minns jag ju,
men han var liksom en Troy. Alltså han var en sån här sleazy B-skådis typ, som ofta var, om det var så här en typ infomercial, så var det liksom Troy McClure som hade den. Han gifte sig även med Marge syster i ett avsnitt. Och sen så hans andra liksom så här, riktigt stora var den skrupellösa advokaten Lionel Hutz. Alltså om du googlar dem så kommer du verkligen känna igen dem, för att de var ändå så här, de är liksom ändå stora Simpsons karaktärer typ.
Jag måste göra det nu.
Han, ja men gör det. Googla Troy McClure.
Ja, absolut, ja. Att jag kommer ihåg. Eller, och den andra
Lionel Hutten. Hutz.
Jag kommer ihåg.
Yep. Han gör också jättestora reklamfilmer. Alltså du vet, han gör typ reklam för McDonald's och den typen. Så han är så här, han har verkligen, han har made it typ. Han är, och det säger jag inte att det är att make it alltid att göra reklam för McDonald's.
Jag skulle argue that it is.
Men det jag menar är typ att det är så här, han är så känd nu typ ändå. Att det är liksom så här, det är den typen av gig han får. Han får typ erbjuden om att joina Jay Leno's Tonight Show, men tackar nej till det. Han ska få utveckla sitt eget sketchprogram, men det blir till slut ingenting med det. För att det är typ som att tv kommer fram till att ingen gillar sketchprogram, vilket ju inte är fel. 95 så tackar han ja till en roll i sitcomen News Radio, där han spelar en radiopratare. Och då liksom så här, i samband med det här, de här åren typ, så slutar han då i mitten av 90-talet på SNL och flyttar tillbaka till LA med sin familj för att göra den här sitcomen. Phil är då som sagt borta allt mer från familjen. Du vet, han typ så här, det tyckte jag faktiskt var riktigt störigt. Ja, och det kanske är triggande för mig. Men alltså när han typ programleder, alltså när han gör en sån opening monolog, tror jag det är, på SNL, så typ skämtar han om att han, du vet så, inte, alltså han jobbade när hans son föddes och sånt. Vilket är, suger faktiskt. Men utöver den här liksom sitcom-rollen så får han allt så här större filmroller och massor av reklamer. Och han jobbar helt enkelt skitmycket. Så hon blir bara mer och mer ensam i relationen och i föräldraskapet. Och är då dessutom superbesviken på sin egen misslyckade karriär. Hon är väldigt engagerad, alltså hon är en väldigt engagerad mamma. Men hon är nog uttråkad och hon är absolut avundsjuk på sin mans karriär.
Ja.
Hon har fortfarande sjukt dåligt självförtroende. Och du vet, allt det här blir bara en sån nasty soup på något sätt. Alltså hon blir mer och mer arg och frustrerad och han stänger ute henne allt mer. Och det gör henne bara argare och argare. Och det känns lite som att hans tanke nog var typ såhär, vi härdar ut nu så tjänar vi alla de här pengarna som du vet så, och sen ska jag typ, sen ska jag jobba mindre, vi ska bo på, de hade något landställe såhär som de ville bo på, alltså du vet såhär, att det fanns, att hon behövde en förändring nu och han var så här, men jag typ provider nu och sen kan vi ha det riktigt nice sen liksom.
Just det,
och
sköra.
Båda de två hållningarna kan man ju förstå liksom.
Ja, verkligen.
Men hon mår inte bra och hon börjar ta Zoloft och prata med sina vänner om att hon vill skilja sig, och så börjar hon då dricka och ta droger igen. Det finns en historia om att hon faller dit igen i december 97 för att hon får kokain av Andy Dick. Kommer du ihåg Andy Dick?
Nej.
Googla Andy Dick.
Ja. Absolut.
Ja, han är också.
Jag har typ aldrig vetat att han heter så.
Nej, jag vet, vilket är sjukt för att det är ett startnamn.
Alltså faktiskt. Och man har sett honom hur mycket som helst.
Ja, exakt. Han gör då den här serien News Radio tillsammans med Phil. Och det finns en historia om att han, eller han gav Brin kokain på, alltså en julfest 97. Men, och han har typ fått skit i det, för det, i efterhand liksom. Men det verkar nog snarare som att hon kanske hade börjat tidigare liksom. Och hon åker in på rehab under månaderna efter det, och hennes och Phils relation blir allt sämre. För honom är det liksom ett krav att så här, om vi ska vara ihop så får inte du ta droger, vilket ju är superrimligt liksom.
Ja, det kan man säga.
De bråkar hur mycket som helst, och kommer in i, du vet, ett så här mönster där så här, de börjar bråka på kvällarna, och då har han ett sätt att hantera det som är att han typ går och lägger sig och somnar, eller åtminstone låtsas somna, och du vet så här, hon blir bara argare och argare och argare, och dagen efter låtsas någon som ingenting.
Åh, gud vad hemskt, det låter så stressigt.
Jag vet, det är verkligen så jävla sorgligt. Och just den här, ja men som sagt, hon är nog riktigt avundsjuk på honom liksom. Och typ att han, hon bor i något, de har något stort mansion, liksom något stort hus i Encino där hon bor. Hon är med barnen och han är där och jobbar. Alltså du vet sådär. Den 27 maj 1998 träffar Brin sin vän Christine Sander, faktiskt producent för just Tredje klotet från solen. på ett av paret Hartmans favoritställen, den italienska restaurangen Bucca di Beppo. De äter middag, pratar om ditten och datten, och Brin dricker två cosmopolitans på 2 timmar. De gör planer att ses nästa helg, säger hej då, och Brin kör hem till parets miljonvilla i Encino. 4:15 samma natt bankade på Brins vän Ron Douglas dörr i Studio City. När han öppnar möts han av en hysterisk Brin som säger: I killed Phil, I don't know why.
Oh.
Hon berättar att hon kommit hem från sin middag, och hon och Phil har hamnat då i ett stort bråk som slutat med att han har gått och lagt sig och somnat, och sen har hon skjutit honom. Först tror Ron henne inte, men när han senare ser en pistol i liksom Brins handväska så tar han det och vapnet, lägger i sin bil, och sen så kör de i varsin bil tillbaka till Hartman-hemmet. Där går Ron Douglas in i parets sovrum och ser då Phil ligger död i sängen. Han har skjutits med 3 skott, en gång i bröstet, en gång i halsen och en gång mellan ögonen. Alltså det är liksom ett fruktansvärt mord, och liksom så brutalt typ. Alltså parets barn, Sean och Birgen, har sovit i sina rum hela tiden, vilket också är så jävla... Tänk om alltså, någon av dem hade vaknat. Alltså, han ringer polisen 6:20 på morgonen. Det är så här... Det är bara...
Vad gjorde de då under hela den tiden?
Det är typ att han inte tror på henne. Så att de är hemma hos honom. Aha, liksom. Okay. Så att så fort han liksom kommer tillbaka till huset så ringer de. Liksom. Men det här hon har liksom skjutit honom, lämnat barnen, som är 6 och 9 år gamla tror jag, i sina sängar och åkt därifrån. Liksom.
Nej, alltså det är för...
Nej, det är fruktansvärt. Och som sagt, Ron larmar polisen strax efter 6 på morgonen, och samtidigt som de arbetar med att få ut barnen ur huset hörs ytterligare ett skott. Och när de stormar in i sovrummet hittar de Brin. Hon har då begått självmord i sängen bredvid Phils kropp.
Men gud.
Och exakt vad som hände den kvällen kommer vi ju liksom aldrig få reda på. Det enda man vet är att grannar hört dem bråka, vilket inte var ovanligt att grannar hörde. Och det som då en hysterisk Brin har berättat för Ron. Hon hade 0,12 promille i blodet, vilket ju inte är jättemycket.
Det är inte så mycket.
Nej. Hon hade också då spår av Zoloft i blodet. Och enligt vissa källor så fanns det spår av kokain i hennes blod. Vilket jag tänker indikera att hon hade tagit det under den kvällen. Men enligt andra källor så låter det snarare som att det fanns tecken på att hon hade tagit... Alltså att hon hade brukat kokain någon gång som inte var alldeles för långt innan kvällen. Förstår du vad jag menar? Så det är oklart om hon faktiskt hade tagit kokain samma kväll som det här hände.
Ah, okay.
Eller om hon hade använt det tidigare. Liksom.
Mm.
Vad som står klart är ju att det här är så här, uppenbarligen en enorm tragedi. Och bland Phils kollegor, som alla kände honom som verkligen, du vet, the good guy of comedy, utöver att han var sjukt rolig och talangfull, för de är ju förstås sorgen total. Groundlings ställer in föreställningar, Simpsons ställer in sina repetitioner och bestämmer sig senare för att inte låta någon ersätta Phils röst för hans största karaktärer. Troy McClure och Lionel Hutz har liksom sedan dess bara gjort cameos typ i bakgrunden efter han dog. Alltså han och de har liksom inte, de har inte ersatt hans röst helt enkelt.
Nej.
Serien han spelade in en av huvudrollerna i, när News Radio, blev förnyad för en femte säsong. Och i säsongens första avsnitt sa man att Phils karaktär Bill McNeil dött av en hjärtattack. Och i avsnittet såg de andra i serien typ tillbaka på hans liv liksom. Och filmandet fick pausas flera gånger för att hans kollegor typ bröt ihop liksom. Och efter sin död fick Phil sin plats på både Kanadas Walk of Fame och 2014 även Hollywood Walk of Fame. På Canadian Comedy Awards delar man varje år ut The Phil Hartman Award till an individual who helps better the Canadian comedy community. Bryns bror Greg Omdahl stämde Pfizer, som ju då gör Zoloft, och hennes psykiatriker för liksom wrongful death, eftersom han menade att de inte tillräckligt tydligt informerat om att Zoloft kunde ge, alltså orsaka våldsamma utbrott, alltså som liksom sideffekt, framförallt om det blandades med delvis alkohol men absolut också kokain typ. Så det finns liksom teorier om att det var den kombinationen som gjorde att hon begick mordet typ. De förlikade det fallet, åtminstone med Pfizer, lite oklart med den här psykiatriken, men med Pfizer så förlikade de, och jag vet inte vilken summa som, liksom, som de kom överens om. Men det allra sorgligaste är ju att Birgen och Sean förlorade båda sina föräldrar den kvällen, bara 6 och 9 år gamla. Alltså det
är, ja, så fruktansvärt.
Det är liksom, det går inte, det går inte att tänka sig in i det typ. Det är så fruktansvärt sorgligt verkligen. De växer upp med Bryns syster Catherine och hennes man. Och när Saturday Night Live firade 40 år så var Birgen där. Och när Simpsons firade 25 år så blev hon intervjuad av The Hollywood Reporter och sa då att "It's great that people still love and remember my dad's characters on The Simpsons. Even after 20 plus years I still see people quoting Lionel Hutz or sharing Troy McClure memes. The fact that those characters have carried themselves into the modern day and have remained relevant is just so cool to see. And I think my dad would have been very proud of that." Jag vet. Alltså det är så jävla,
alltså, vad sorgligt.
Alltså det är liksom, ja, jag vet inte. Det är så fruktansvärt jävla sorgligt verkligen. Jag har lyssnat på den här Crime of the Century, och som är en rekommendation i allmänhet från oss tror jag, och True Crime with Kendall Ray. Den första var då toppen, den andra var inte lika toppen. Jag läste en bra People-artikel av Alex Tresniowski med rubriken Beneath the Surface. En lång ABC-artikel med rubriken The Man Behind the Laughter, SNL Simpsons star Phil Hartman's life off screen before his violent death. En gammal CBS-profil av Phil, alltså som gjordes innan han dog liksom. 2 All That's Interesting-artiklar, en om Phil av John Kuroski och en om Bryn av Revy Lyon. Och så har jag förstås också läst på Phil Hartmans Wikipedia-artikel. Det var...
Tack Karin.
Det.
Och tack Jonas som tipsade.
Ja, verkligen. Jag kommer, vet du vad, jag har faktiskt planerat ett annat tipsfall framöver som inte kommer från Jonas utan från en person som har skrivit till mig på Instagram. En lyssnare.
Åh gud, jag älskar det när man får bra tips. Skriv till mig också.
Verkligen, gör det.
I'll make you proud. Är du med mig?
Jag är med dig.
Bra, då kör vi. För idag ska min berättelse handla om en familj som jag faktiskt har berättat om åtminstone 2 gånger tidigare. Men då handlade det om...
Orolig.
Verkligen. Men då handlade det om liksom bedragare som utgav sig för att tillhöra den här otroligt framgångsrika kända släkten. Japp, the Rockefellers. Mm. Det här är alltså en äkta Rockefeller som vi ska prata om idag.
Just det.
Och han hette då Michael Rockefeller, och han föddes den 18 maj 1938 i New York. Hans pappa, Nelson Rockefeller, var liksom sina förfäder en framgångsrik man. Han var bland annat guvernör i New York och var också vicepresident mellan 74 och 77.
Det gick bra för honom.
Det gick bra för honom. Och Michaels mamma hette Mary Todd Hunter Clark Rockefeller, och hon är mest känd som Nelson Rockefellers första fru, vilket är ju lite, det finns säkert, hon var säkert en underbar person, men som det ju var för, så var ju kvinnor, deras främsta roll var ju att vara någons fru.
Mm. Och äntligen ska du Nelson... få din främsta roll, du.
Alltså verkligen. Som jag så... längtar.
Du har varit så liksom suddig, alltså jag... i konturerna. Men nu ska det bli alltså tydligt, jag har ju varit,
ja, jag har ju varit liksom lite av en sån statist i allas liv.
Alltså jag vill inte säga menlös, men...
nästintill. Ah, men det känns stort.
Ah.
Så här var det. Hon och Nelson, Mary och Nelson, alltså Michaels föräldrar, skilde sig 1962, vilket inte var särskilt vanligt ju på 60-talet, och kanske framförallt inte en sån liksom framstående och tjusig familj. Men det sägs, och liksom jag vet inte exakt varför anledningen var, men jag har läst att en anledning kan ha varit för att Nelson utsatte Mary för extreme mental cruelty.
Mm. Toppen.
Så låter ju inte så bra.
Nej.
Men Nelson då, Michaels pappa, gifte om sig och fortsatte sin karriär. Liksom det som den här skilsmässan blev liksom bara som en parentes lite i hans liv typ. Och vad som hände då med Mary efter skilsmässan finns det ju såklart då ingen information om. Men Michael och hans syskon han hade 6 syskon, så ganska många, precis som Phil Hartman hade. Han verkar då, nu ska jag säga det igen, ha haft liksom your typical rik New York uppväxt. Han gick i väldigt så tjusiga skolor, både på Manhattan, och sen gick han på ett internat i New Hampshire. Och han var duktig både i skolan och i liksom alla de idrotter han sysslade med i skolan. Han var bland annat väldigt bra på brottning.
Mm.
Han pluggade vidare på Harvard, där han tog examen i historia och ekonomi, och han tjänstgjorde även en sväng i den amerikanska militären. Men Marcus familj var, precis som många andra framgångsrika och förmögna familjer, väldigt intresserade av konst. De hade en stor konstsamling och var liksom riktiga filantroper, och... Michaels pappa Nelson utsåg Michael till att vara förvaltare av familjens typ tribal art-samling. Och man kan ju tänka sig att Michael hade liksom en ganska satt väg i livet, givet den familj som han kom från och typ vad de pysslade med. De var ju liksom bankers och då politiker, och var ju liksom väldigt framgångsrika i flera led bakom honom. Men han hade liksom en längtan om att göra någonting annat, i alla fall innan han liksom jackade in i ledet, om du förstår vad jag menar. Han beskrivs som att han var liksom, ja, men annorlunda än de andra männen och gubbarna tidigare än honom i familjen. Så efter att han tjänstgjort i militären så bestämde han sig för att följa med på en expedition och en dokumentärfilmsinspelning tillsammans med Harvard's Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. Ethnology? Gud vad svårt det var att säga. Ethnology.
Mm.
Kanske man ska säga, till Nya Guinea, där de då skulle studera stammen Dani. De skulle spela in en dokumentär som hette Dead Birds om deras liv, och Michael då skulle ansvara för ljudupptagningen i den här dokumentären.
Vilken stress.
Skitstressigt. Alltså verkligen.
Det vet ju vi hur svårt det är att ta ljud.
Alltså, fråga mig inget om ljud, tack. Så han var där tillsammans med den här gruppen under liksom en ganska lång period innan han sen då åkte tillbaka till USA och New York. Men när han väl hade landat hemma så var det som att han bara, jag vill tillbaka igen, typ. Jag vill inte redan fastna här, typ så. Så han bestämde sig för att åka tillbaka till Nya Guinea för att studera en annan stam vid namn Asmat. Och den här gången tänkte han att han skulle kunna liksom titta på och samla in deras väldigt typiska träarbeten som de gjorde i den här stammen. Alltså du vet, de hade typ sådana
spjut.
Nej, alltså verkligen. Det är ju superproblematiskt. Och han, det, liksom, det står i olika källor att han liksom tänker så här, det här blir jättebra för då kan jag typ samtidigt göra pappa stolt och bygga på vår konstsamling, som just de kallar det då.
Mm.
Så att absolut, han åker dit. Det har ju skett i alla tider och det kommer han liksom, ja, det är
han gör sin grej.
Jag säger ingenting annat om det. Han gör sin grej. Så han åkte dit och det verkar som att han liksom verkligen trivdes med det här han gjorde och att vara där så nära det här, de här folken liksom. Och i ett brev hem så skrev han: I'm having a thoroughly exhausting but most exciting time here. The Asmat is like a huge puzzle with the variations in ceremony and art style forming the pieces. My trips are enabling me to comprehend, if only in a superficial, rudimentary manner, the nature of this puzzle. Så han, du vet, var så helt tagen av det här som var så liksom fundamentalt annorlunda än det livet han kom ifrån, typ.
Yeah.
Och han åkte runt då för att samla på sig så kallad konst. Och han åkte runt på en tur då liksom. Och den 17 november 1961 så var Michael på en sån här utflykt, eller vad man ska kalla det för något, tillsammans med en antropolog från Holland som heter René Wassing och två typ guider eller följeslagare som var två liksom tonårskillar från den här Asmat-stammen. Och de hade liksom åkt med René och Michael till massa olika platser. De hade varit ute i flera veckor och åkt till olika ställen där Michael då hade idkat någon typ av byteshandel med saker som han hade med sig, liksom typ så här fiskekrokar, olika stålgrejer och sånt. Så bytte han det mot det som han ville ha med sig till deras konstsamling då.
Men det känns ändå som en lite annan grej då. Då har han ändå
han gick inte bara in och stal.
Nej. Det hedrar honom, det har ju gjorts en och två gånger i historien.
Nej men absolut. Nej men han, ja precis. Nej, det var byteshandel liksom, för att få med sig grejer därifrån. Och de tog sig till de flesta ställena med båt liksom. Och då var de då den 17 november ute på en båttur på väg någonstans, liksom en ny ställe. Och den här båten beskrivs som en hemmabyggd katamaran som var byggd av två, alltså typ upp- och nedvända kanoter och så var det liksom någon sittbänk emellan. Så att det var inte en helt stabil pjäs kan man säga.
Det var verkligen en hemmabyggd katamaran.
Det var verkligen det. Alltså jag gillar ju inte vatten så att jag får ju bara så stress av tanken att typ sätta mig på en sån båt. Och så när de då var ute på det här vattnet på väg mot sin destination så kom det typ någon typ av våg eller någonting som helt enkelt liksom rocked the boat och fick båten helt enkelt att kapsisa. Och det var ju liksom inte toppen för någon av passagerarna kan man väl säga. De var ungefär 6 kilometer från land och i vattnet fanns allt möjligt som man inte vill möta. Du vet, hajar, krokodiler, stingrockor, ja, you name it helt enkelt. Så de här fyra männen då, eller två tonårspojkar och två män som har varit ombord den här hemmabyggda katamaranen liksom klamrade sig fast på båten och började bara hoppas att någon skulle komma och rädda dem. Men ganska snabbt så blev det klart för dem att de inte bara kunde hänga där. Så de här följeslagarna, de här guiderna som har varit med sa att så här, vi simmar till land och så söker vi hjälp. Och så liksom ser till att någon kommer och räddar er. Så de släppte båten och sen började de simma de här liksom 6 kilometerna till land. Medan Michael och René hängde kvar på båten. Och de hänger liksom där länge. Tänk då liksom att först ska de här killarna simma 6 kilometer. Vilket jag typ inte ens, jag kan inte ens förstå hur långt det tar. För jag kan typ knappt simma en poollängd. Och sen så ska de då gå igenom den terräng. De vet inte var de kliver i land. Alltså du vet, sen ska de hitta någon. Oh. Så ska de komma tillbaka och du vet så här. Det kan ju ta hur jävla lång tid som helst. Så till slut fick Michael liksom nog på att vänta. Så då sa han till Renee att så här, jag tror att jag klarar det. Och Renee försökte typ sa, nej, det är superlångt, du kommer inte klara det. Men Michael, du vet, han var ju så här, ja men, tidigare brottare. Han var så en atletisk person. Var bara typ så här, men det är inga problem, jag kommer klara det. Jag simmar och hittar hjälp. Och så kommer jag rädda dig, eller vi kommer rädda dig liksom. Och så släppte han båten och började simma. Och jag vet inte hur lång tid de hade hängt på båten innan Michael fattade det här beslutet. Men när han fattade beslutet så hade de drivit långt med båten under den här tiden. De var ju 6 kilometer från land när deras guider lämnade båten. Och det beräknas att de var 22 kilometer från land när Michael till slut hoppade i.
Va?
Alltså det är så långt.
Fan!
Nej, men alltså det tar ju typ så här 4 timmar att gå.
Men alltså på riktigt, det tar ju skit, man simmar ju väldigt långsamt.
Man simmar ju skit långsamt. Ja. Och jag vet inte vilken panik som känns värst, du vet, så här, att ta det här beslutet att börja simma eller att vara den som bara, hopp, då hänger jag kvar här helt själv, typ in the middle of nowhere på havet med en typ krokodiler runt omkring mig.
Men också typ så här, du vet, tänk vad man ångrar sig när man har simmat 1 kilometer typ.
Alltså verkligen.
Nu visste han ju inte långt ut om vad, men jag menar...
Nej, nej. Usch, det är så, så jäkla stressigt.
Okej, okay. Okay, berätta mer.
Dagen efter den här båten då har kapsajsat så räddades Renee. Han var, liksom, hängde fortfarande kvar flytande på den här upp- och nervända båten. Och när han räddats så berättar han vad som har hänt. Han berättar då att de har kapsajsat, att guiderna först hoppat i och att det då tagit så lång tid så att Michael bestämt sig för att hoppa i och simma och söka hjälp. Och det verkar som att det var liksom tack vare de här guiderna som hoppade i och simmade som liksom att Renee har hittats. Men det är liksom lite oklart hur exakt han liksom hittades. Men när han har räddats då så förstår de ju, de som har räddat honom, att så här, det var ju en till person där, det kanske de redan visste, men det visar sig då att han har inte återfunnits liksom. Han var inte på båten och de hade liksom inte stött på honom någon annanstans, man säger. Och när myndigheterna i Nya Guinea fick höra det här, att Michael, en Rockefeller, var försvunnen, så blev ju de liksom stressade. Och även Michaels föräldrar, när de fick höra vad som hänt, blev ju otroligt oroliga. Så att det initierades liksom ett ordentligt sök efter Michael helt enkelt. Det letades, och det här är liksom joint forces, du vet. Så här, myndigheterna gör sitt och sen så gör liksom familjen Rockefeller, tar in sitt egna sitt egna,
alltså de tar in en egen.
Jag letar efter ett ord som är ett sånt som man brukar säga, man kommer in dundrandet med sitt egna skitsamma.
Sitt egna gäng.
De kommer in dundrandes med sitt egna gäng helt enkelt. Och då letades med båt, helikoptrar, människor, du vet, överallt söktes det. Och inte någonstans hittades Michael eller ett endast spår efter honom. Och efter 9 dagar så lades liksom de här intensiva sökningarna ner. Du vet, familjen Rockefeller, de gjorde till och med så att de så här flög ner, de chartrade ett plan med amerikanska turister som de flög, eller inte turister, journalister, som de flög till Nya Guinea. Och så höll de en presskonferens där, du vet, så här, de gjorde, du vet, så mycket grejer. Det hjälpte ju inte någonting, men du vet, de gjorde typ allt som de kunde köpa för pengar. Och de allra flesta utgick ifrån att Michael inte hade klarat av den här långa simningen, utan att han hade liksom drunknat på vägen mot land.
Yeah.
En del trodde också att han kanske hade dött under simningen på grund av att han liksom hade blivit attackerad av ett djur, du vet, typ en haj eller krokodil. Men Michaels kropp eller kvarlever hittades inte i vattnet då eller senare. Och om det var så då att ett djur hade tagit honom, så hade det djuret eller djuren liksom verkligen ätit upp allt. Varenda liten bit av honom. Typ. Mm. Myndigheterna i Nya Guinea, som ju var liksom väldigt tätt kopplade till Holland, verkar liksom ha stöttat den här teorin om att han har drunknat. Men påpekade att om han hade nått land så skulle han ha blivit hjälpt av dem som tagit emot honom där. Och en av anledningarna till att han kanske liksom, eller de myndigheterna påpekade det så tydligt, var för att det ganska snabbt började florera teorier om att Michael hade klarat sig till land, men att han där mött en stam som inte tagit emot och hjälpt honom, utan snarare att han snarare liksom skulle ha mött ett väldigt mycket värre öde. Yep. För i det här området där de hade kapsejsat och Michael eventuellt då klivit i land, som heter Asmat-regionen, så fanns det då stammar som fortfarande utövade så kallad headhunting, där man tog huvuden eller andra kroppsdelar som en del av en ritual, för man trodde typ då att en skalle innehöll krafter, och du vet, så här, den ritualen var tätt förknippad med vissa stammars namngivningsceremonier på nyfödda barn, du vet så. Och på vissa platser i Nya Guinea så förekom också kannibalism. Så det blev ju liksom ganska så här mycket sensationella nyheter, yeah, kring det här. Alla liksom älskade att skriva om det, för att det var bara så spännande typ. Att folk tyckte att det var, du vet, så här, ja, att han hade blivit uppäten av kannibaler typ. Det fanns också en teori om att Michael hade liksom blivit bragd om livet av en stam som en hämnd mot vita män som kommit i land tidigare. Några år innan Michael var ute på sin tur så hade en holländsk trupp klivit i land hos en stam, där de då, den här holländska truppen, hade dödat liksom jättemånga personer ur den här stammen. Och det fanns tydligen en tradition hos vissa stammar i Nya Guinea att man liksom tog ett liv för ett liv. Och då var det ju många som liksom, eller det låg ganska nära för många att dra den kopplingen, att såhär ja, då har Michael liksom fått vara den som fick betala för det här då, helt enkelt. Den här teorin verkar liksom inte särskilt trolig, och det kanske inte någon av de andra gör heller, men för att det hade varit många liksom andra vita män som hade varit i det här området tidigare liksom, även efter det mordet på männen ur den här stammen begicks liksom, och att du vet, de var så här, varför skulle de helt plötsligt utkräva hämnd efter flera år när de har liksom haft tillfälle att göra det innan. Och de tyckte också att det var, de som var då emot den här tiden tyckte att så här, det är alldeles för farfetched att han skulle kliva i land precis där de som eventuellt sökte hämnd bodde, och att det då skulle skett flera år efter det så. Ja, det fanns också flera olika personer som tillbringat mycket tid i olika delar av Nya Guinea och varit nära flera av olika stammar under olika perioder, som hävdade då att de hade pratat med personer från olika stammar, och de här personerna då hävdat att de dödat och sedan ätit Michael. Men det fanns egentligen ingenting som styrkte det mer än att de sa det. Men de här människorna som berättade då att de hade pratat med stammar som ätit Michael fick ju jättemycket uppmärksamhet ändå, såklart. Liksom. Så man kan ju tänka sig varför de sa det.
Yep.
Och även om den officiella utredningarna liksom lades ner kort efter att Michael försvann, så fanns det ju liksom minst sagt många som hade teorier, som jag då har berättat här. Och liksom också många som ville fortsätta söka sanningen om vad som egentligen hade hänt med Michael Rockefeller då när han försvann. Flera olika personer, många journalister bland annat, åkte till Nya Guinea för att göra egna utredningar och efterforskningar. I slutet på 60-talet åkte en journalist och en fotograf till Nya Guinea för att liksom intervjua folk, och den här journalisten fick ju såklart också höra då saker som jag berättat om precis. Men han skickade sin fotograf runt om, bland annat då i Asmat-regionen där Michael sist sågs vid liv. Och den här fotografen filmade och fotade jättemycket, och sen så åkte de hem då liksom, utan att de egentligen har hittat någonting mer än att de hade då så här pratat med folk som sa att de visste vem som hade ätit upp honom. De skrev en bok där de berättade om allt det här som de hört och sett, och sen så la de liksom undan allt som material som de hade samlat på slutet av 60-talet.
Ja.
Men i mitten på 2010-talet så var det en person som heter Heston Fraser som skulle göra en film baserad på den här journalistens bok. Och när han researchade för detta så hittade han liksom en massa filmmaterial som gjorts då på den här resan 40 år tidigare. Och han och hans gäng började liksom kolla igenom det här materialet. Och så gjorde de en upptäckt. Aha. För på en film eller en bild så såg de en person som stack ut. För det var då filmmaterial eller en bild på en stam som höll på att göra sig redo för någon typ av ritual eller någon typ av strid. Och bland de här männen så såg det här Heston Fraser-gänget då en smal, skäggig, naken vit man som liksom verkligen stack ut på den här bilden. Och de hävdade ju genast såklart att det var Michael Rockefeller som de hade sett bilden på. Uh-huh. Och att de då hade löst mysteriet 40 år senare. De hävdade då att Michael Rockefeller hade anslutit sig till en stam och börjat leva med dem där i Nya Guinea. De hävdade att likheten mellan Michael och den här mannen på bilden var liksom slående. Att det, liksom, det fanns ingen annan förklaring än att det var han, helt enkelt. Det har dock aldrig bekräftats att det var Michael Rockefeller, utan vad som hände honom är än idag ett mysterium. Men när den här bilden hittades så kan man ju säga att de upptäckte liksom ännu ett mysterium, för att om det inte var Michael vem på bilden, då, ja? Så vem var då mannen på bilden? Sjukt. Och det är många som tror typ att det är så här någon i kamerateamet som typ har joinat och sådär, men
vad fan?
Nej, det är, ja, nej, jag vet, det är så skumt. Jag ska skicka bilden till det.
Men gud.
Ja, så det var Michael Rockefellers...
ja, jag ser den här, tror jag.
Försvinnande. Ja, du ser den?
Ja. Men, alltså det är också helt sjukt att han var där och fotade dem och inte typ bara så här...
Och inte såg. Nej, alltså jag vet. Nej, jag vet.
Vad hade han för research skills?
Nej.
Det var inte bra.
Det är så konstig historia, och antagligen så har han ju inte klarat simningen.
Nej, alltså det är ju den enda troliga förklaringen. Jag tror att han har sjunkit. Och sen har det typ hållit på med massa sånt liksom. Ja, men som du säger, typ den typen av nyheter, att det liksom är så här typ exotifierande, liksom super skräckig nyhets liksom dröm ju att gräva,
ja,
i vad
men
som händer med honom.
Det är så typiskt att det blir så liksom.
Ja, med hans efternamn och hela jävlar.
Mm. Så sjukt.
Jag måste veta.
Och men jag vet, man måste ju veta. Man måste ju få veta. Jag har läst ett delar ur Carl Hoffmans bok Savage Harvest, The Tale of Cannibals, And Michael Rockefeller's tragic quest for primitive art på The Smithsonian Magazine, har de ett långt utdrag där. Flera olika Wikipedia-sidor, en artikel på The Daily Mail skriven av Tom Leonard, en artikel på Unilad skriven av Anish V, och så har jag lyssnat på ett avsnitt av Generation Y om Michael Rockefeller och ett avsnitt av en podd som heter Mr. Ballin.
Mm. Ja, just det. Den har jag sett. Jag förstår typ inte titeln på den.
Nej, inte jag heller. Och sen så har jag läst en artikel på Explorers Web skriven av Christine de Abry.
Du, vilken jävla historia, eller?
Alltså, så sjuk.
Men jag tror absolut att han bara sjönk.
Ja, alltså det är klart att han gjorde det. Alltså, vem kan simma nästan 2,5 mil?
Nej, alltså bara för att du var bra på att brotta inte ens i skolan. Puffar. Förlåt, men...
Nej. Men ändå, och ja,
men alltså, kan du tänka dig spännande. Något, alltså, tänk dig att dö så. Alltså, tänk dig om det är så att han bara sjönk, att det är så här, han kunde inte simma mer, så bara sjönk han. Alltså, kan du...
Nej, så jäkla obehagligt. Ja, kanske det som typ är värre är väl typ att bli attackerad av en krokodil. Det tror jag typ är...
Jag tycker att det går snabbare. Eller kanske inte ens gör.
Alltså, de gör väl till så här krokodil att de liksom drar upp och ner bytet, du vet. Alltså, du vet att de så här leker med bytet i vattnet.
Trevligt.
Eller jag vet inte, om jag hittar på det. Men jag tror att krokodiler gör så.
Okej, så du vill minst bli... Du vill hellre bara falla ner. Eller?
Jag vet inte. Jag vet inte. Jag hoppas att jag slipper ställa sig inför det.
Ja, vi får se. Jag kan inte lova något. Du är ingen badare, så det kommer allt... låna sig.
Ja, jag hoppas det. Men du, det var allt för den här veckan.
Tack snälla du.
Tack Karin, till som har glöm inte lyssna på, om ni vill så får ni gärna lyssna på mer Mord mot mord på patreon.com/mordmotmord.
Och vi är tillbaka nästa vecka med ett sprillans nytt Mord mot mord avsnitt i samma kanal, samma tid, eller vad det heter.
Jajamän.
Hej då!
Hej då!
En del av